Ja, hit kom vi längs en ganska smal, snirklig väg. Man tror alltid när man kommer ner hit att den här vägen aldrig ska ta slut. Och så öppnar det sig en sån här, ja, en liten by. Det är inte liksom vilket litet skjul som helst, den här tvärminnesologiska stationen. Utan det är som en liten by med flera byggnader, flera olika byggnader. Och jag har gått in upp för trappor här och kommer in i ett laboratorium. Och här finns, ja, jag måste erkänna att det kan vara lite besvärligt det här för mig att ha koll på. För jag vet att det här är vågar. Och så finns det folie, det känner jag igen. Det är kanske pipetter, jag tror att jag måste ta lite hjälp här av forskningskoordinator Jonna Norko. God morgon.
God morgon.
Nu får du stå till tjänst lite här. Och om vi kollar, här finns just nu en person på plats som använder en våg. Vad händer här nu?
Mervi håller på och väger upp några reagenser som hon sen ska sätta vatten i för att göra närsaltsanalyser antagligen lite senare.
Varför gör man något sånt?
Det här är vattenprover som tas ur havet som forskarna hämtar hit och sen analyserar vi i laboratoriet hur mycket till exempel fosfor och kväve det finns i det här vattnet.
Okej. Hur många människor finns här som jobbar här på Tvärminne?
Vår fasta personal är ungefär 20 personer och sen har vi ungefär 10-15 forskare som jobbar här året om på extern finansiering. Och sen på årsbasis så någonstans mellan 200 och 300 olika forskare som kommer hit och antingen tar prover för en dag eller stannar en vecka eller så här. Så det varierar väldigt mycket.
Just det. Men de här forskarna, vad gör de så där egentligen? Hurdana prover? Jag tycker det känns lite så här diffust. De kommer hit och forskar och så tar de prover. Vad kommer de fram till så där som exempel?
En stor del av forskningen så berör ju Östersjön. Så att forskarna forskar i hur till exempel människan påverkar Östersjön genom övergödning och klimatförändring och så vidare. Så att till exempel har vi projekt här där man nu till exempel tittar på sjögräsängar. Och då åker forskarna ut med båt och så dyker de ner till de här ängarna och tar prover från havsbotten. Och sen hämtar de hit dem till labbet. Och till exempel just i det här labbet så tittar man på de här sjögräsen, meter, väger, räknar hur mycket sjögräs det finns per kvadratmeter och sen plockar ut alla djur som finns där och artbestämmer och räknar och väger dem. Och sen försöker man förstå liksom att hur påverkar den här mångfalden på havsbottnen, hur det här ekosystemet till exempel fungerar.
Okej, så här, i det här laboratoriet så springer det omkring en massa små djur i gräs. Sjögräs någonstans. Var exakt med hurdana grejer så analyserar man det här gräset?
Det är egentligen ganska enkla, simpla saker. Att man plockar med pincetter och sätter i olika burkar och väger på de här vågorna som finns här. Kanske använder man torkugnar för att få torrvikt. Eller så kanske man bränner dem för att få askfri torrvikt. Och så kan man sätta sina prover också, till exempel spara dem i sprit om man behöver ha dem länge eller frysa dem. Så oftast så har vi nog inte några maskar som krälar runt här längre utan de är oftast döda.
Okej, just det. Så fel kan man ta ibland. Här finns också pipetter och provrör och grejer. Och sen, alltså, jag la märke till att här finns också, här finns till exempel en sån här, ja, det är ett sån här plast som man har som skydd framför ansiktet. Vad kan man använda en sån här mask?
Just den här masken som då skyddar hela ansiktet skulle man till exempel ha på sig om man behöver tvätta någonting i starka syrabad så att man inte får strittor av syra i ögonen.
Okej.
Så man behöver dem där och sen förstås bra handskar och labbrock och sånt här för att det ska vara säkert.
Så det är lite farligt det här till och med?
Egentligen inte. För vi jobbar inte med några riktigt giftiga gifter här. Utan det är nu helt vanlig laboratorieverksamhet. Man kommer ganska långt med sunt förnuft och vettig skyddsutrustning. Så det är nu helt normala saker.
Som du sa, så när man kollar ut genom fönstret här finns liksom havet överallt. Jag kan ju tänka mig att det här är just därför också ett bra ställe för forskning av det här slaget.
Det är ju, precis som du säger, det är ju orsaken till att det här stället överhuvudtaget finns här. Att det grundades ju då för 115 år sedan då en professor sökte det perfekta stället för att starta en fältstation. Och då ville han ju ha ett ställe där det finns hav nära och där det finns många typer av olika miljöer runt omkring här. Och det har vi ju allt här, att det finns jättefin skärgård, det finns öppet hav, helt öppen horisont. Det finns vassvikar och motabottnar och allt. Så att det är därför man har byggt en station här, för att man ska kunna komma ut i naturen och ta sina prover och studera med naturen. Och det har man ju då hållit på i över 100 år. Så att vi har ganska bra koll på vad som händer här utanför. Att det är orsaken till att forskarna kommer hit, att de kan utnyttja havet och naturen runt.
Och nu är det ju inte bara inhemska forskare, utan det är utländska forskare också som kommer. Hur stor andel kommer från utlandet?
Det brukar vara ungefär en tredjedel. Och det roliga är att det hade varit ända sedan början. Att forskningen är ju internationell till sin karaktär, så det hör till att man åker runt i olika delar av världen. Och ganska ofta studerar man ju liksom samma processer och samma frågor. Att det är bara andra arter och andra typer av miljöer, men det kan vara helt samma forskningsfrågor. Så det är riktigt intressant att sen åka någon annanstans och studera samma sak.
Men de sover ju också här, så det blir lite som en sån här sommarläger, eller hur?
Det kan det nog bli, ja. Vi har ju plats för 80-90 personer att sova här. Så att det kan ju vara ganska fullt, speciellt på sommaren. Och då blir det ju nog en intressant liksom dynamik och väldigt internationellt. Att det kan, jag tror att rekordet som vi räknade en gång när vi satt och grillade en kväll, så det var 13 olika språk runt bordet.
Just det. Men som jag sa, så man tror liksom aldrig att den här vägen hit ner, att den ska ta slut. Hur reagerar de här utländska forskarna när de kommer hit?
De flesta brukar ju tycka att det är otroligt vackert. Yeah. För de flesta har ju inte upplevt till exempel skärgård. Och vi är ju så vana vid att det så här ser det ju alltid ut här, att man kanske glömmer att det egentligen är helt unikt det vi har runt omkring oss här. Så de flesta brukar ju liksom säga att oj, att det är otroligt vackert. Och sen blir ju många faktiskt ganska förvånade över att det är en så pass stor facilitet och ett stort labb och att det finns liksom så mycket utrymmen.
Ja, det här är också ett ganska stort labb, men om vi tänker annars i det här huset. Vad finns det? Jag vet att jag har läst om akvarier och föreläsningssalar, så jag att det här fanns. Men vad finns det annat?
Här finns två föreläsningssalar och så finns det här ett tiotal olika laboratorier för olika ändamål. Okay. Och sen finns det ju forskarnas helt vanliga arbetsrum. Men sen finns det också som sagt utrymmen där man kan göra akvarieexperiment. Att vi har ett havsvattensystem, så vi kan ha rinnande havsvatten året om, som pumpas det där vattnet från ungefär en kilometer bort bakom öarna där. Och så far det upp på taket i en jättestor tank. Och därifrån kan det sen komma rinnande ner i akvarierna var man än vill i byggnaden här. Så okay. Man kan ha riktigt långvariga experiment igång.
Spännande. Men om vi återgår här till det här laboratoriet, här finns liksom en massa sådana här små maskiner som inte jag riktigt har koll på. Det här ser nästan ut som en sån här gammaldags dator. Jag tror inte att det är det. Vad gör man med en sån här fyrkantig låda?
Det här är en apparat som gör i princip destillerat vatten, riktigt rent vatten som behövs till många analyser och reagenser och sånt här. Så att det här är ett viktigt instrument här. Man kan ju inte använda bara kranvatten till exempel när man ska göra några kemiska analyser.
Nej, det kunde jag till och med räkna ut att inte man kan. När man kollar ut här så ser man ett antal båtar, både små båtar och stora båtar. Det är med de här då som ni åker ut för att kolla vad där finns.
Ja, det stämmer. Att vi har allt från roddbåtar till lite större båtar, en 15 meters båt. Och så beroende på vad forskarna vill göra så kan de antingen åka ut själv med en liten båt och ta sina prover. Men om det behövs något större, liksom tyngre saker med kranar och tunga provtagare, så är det den största båten som måste användas. Mm.
Men hur är det då om forskarna är här då, de bor här i princip, och så får de lite tråkigt ett veckoslut och vill ta en båt ut i skärgården och grilla lite korv, får de det?
I princip så får man ju inte till exempel fritidsfiska med våra båtar, det är förbjudet. Och sen är det hela det här området ett naturskyddsområde, så att man får inte ta i land bara för att sätta sig och grilla. Men att om man vill ro iväg en sväng med roddbåt på kvällen, så är det helt okej. Medan det här landstigningen är förbjuden sen på vårt område. Mm.
Nu är Tvärminne zoologiska station är ju en del av Helsingfors universitet. Och så där överlag i universitetsvärlden har man fått spara ganska mycket. Har ni märkt av det här i Tvärminne också?
Jo, nu har ju vår budget också minskats. Och det är ju någonting som vi får kämpa med varje dag. Och det är ju liksom, det är ju allvarliga saker och jobbigt och sånt. Och det betyder att vi hela tiden måste jobba hårdare för att hitta extern finansiering. Helt enkelt nya samarbetsformer och nya stiftelser att jobba med och företagssamarbete som blir liksom viktigare och viktigare. Mm. Att vi hittar helt enkelt nya former för hur forskningen ska kunna bedrivas.
Jag är här alltså på Tvärminne zoologiska station tillsammans med Joanna Norko och går nu, är det en sån här, om man får något giftigt på sig kan man säkert ta en dusch här eller hur? Här är en sån här grön dusch.
Ja, det här är en nöddusch. Så att om man spiller några kemikalier på sig eller någonting sånt så kan man bara helt enkelt ställa sig rakt under den här och dra i handtaget och så sköljer man bort de här gifterna. Och lyckligtvis så har den där nog inte behövts användas.
Just det. Men bara för säkerhets skull. Vi går ut här. Här finns ett sånt här, ett utrymme. Runt utrymme så ser man uppifrån ner. Det är ganska högt här faktiskt. Vi är på 1, 2, 3 våningen nu. Jag vill bara att du slutligen berättar om. Det finns en sån här stor fågel här. Berätta, vem är det här?
Det där är Örni. Det är alltså en havsörn. Ja. En uppstoppad havsörn som så att säga flyger här mitt i aulan med en gädda i klorna. Och just den här exemplaret så har vi då till låns från Naturhistoriska museet. Och den här hade blivit skjuten 1959. Så det är en gammal örn.
Fick man skjuta då?
Nej.
Nej, just det.
Det var ju det var just innan de liksom nästan blev utrotningshotade också. Okay. För örnarna höll på att försvinna helt på 70-talet. Mm. Men sen dess så har de ju återhämtat sig väldigt bra så att de liksom börjar vara nästan problem.
Just det. Tjuvskytte därifrån, ja, många år tillbaka. Det är alltså här på Tvärminne som det kommer att vara öppet hus på lördag från 11 till 17. Och jag antar att man får bland annat veta, kolla in lite laboratorier och sånt då.
Det stämmer. Så då är tanken att allmänheten får komma hit och bekanta sig med alla laboratorier. Och här kommer också att finnas ungefär alla forskargrupper som gör någon forskning här kommer att vara här och presentera det de gör. Så då har man möjlighet att prata med dem och fråga att vad är det egentligen ni sysslar med?
Ja, och jag tycker verkligen att ni ska passa på att göra det för att det är ett ganska unikt ställe det här.